Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Där man ser ju att han är ju slaktar honom liksom.
Jag tror bara det handlar om att Kalle han vill skicka liksom till spelaren. De har torskat med 4-0 i en seriefinal liksom. Och ja. Så skyller han på domaren.
Ja,
och så kan de gå vidare från det liksom. Jag tror det är rent mot spelarna när man tar en sån bagnella på den liksom.
Lite
Kalle han kan det mediala spelet.
Ja, för fan. Om man varit på andra sidan så länge så gjorde det väl.
Om inte det funkar.
Hej, välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Fulltaligt i studion igen, Filip Trollér och Adam Fröberg. Välkomna, är det full fart också, Filip?
Tack så mycket. Ja, det vill jag väl hävda. Vi är dubbel omgång den här veckan eftersom vi har cupmatcher inklämda i veckan också. Och jag ska ut på IK Zenit mot IFK Göteborg här. Ikväll så gjorde Gais igår så där, så det är fullt ös.
Låter underbart. Det är Adam, du apropå Blåvitt där, du punktbevakar ju IFK Göteborg en hel del. Vi kommer in mer på dem sedan, men mår de lite bättre nu efter 2 raka segrar i Allsvenskan? Märks det någon skillnad på Kamratgården?
Ja, men konstigt vore väl verkligen annars. Sen tycker jag lite som de själva har påpekat att när man är där så har det inte varit så nedtryckt stämning som man kanske tänker sig att borde vara för ett lag med den typen av kris som IFK Göteborg har haft. Men absolut, det märks att de är lite glada, lite piggare och framförallt lite mer sugna på att prata med allt och alla som är där.
Bra för oss också. Bättre, ju mer de snackar desto bättre rapportering i tidningen. Det spelas ju en jäkla massa matcher kors och tvärs nu som sagt. Jag har inte ens ambitionen att vi ska gå igenom alla i den här podden. Däremot har vi många stora ämnen att prata om för vi har ju ett derby för dörren. IFK Göteborg, BK Häcken på Gamla Ullevi. Vad är det egentligen som händer med styrkeförhållandena i denna stad? Vi hade en seriefinal där Utsikten ställer av Västerås SK med 4-0 och där kommer jag vilja veta, Filip Trollér, vad är det för ett jävla lag egentligen där Utsikten? Och då vill jag ha svaren i detalj. Elfsborg svarar för en ramstark insats mot Mjällby, seger 2-0. Och nu när guldstriden går in i fas 3 så rustar sportchef Stefan Andreasson för fullt med nya värvningar. Samtidigt har Spanien vunnit fotbolls-VM. Är det Spaniens fotbollsvärde ett antal år framöver på damsidan nu kan man fundera kring. Och sen publikfighten i den här stan, om den finns väldigt mycket att säga och det ska vi göra. Sist men inte minst, Svennisgalan givetvis har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra den här veckan. Låter det som en plan, Filip?
100%.
Bra, då ska jag inleda med en spaning. En kort sådan om det långa transferfönstret. Jag har egentligen inte så mycket att säga om det mer än att Där vi befinner oss just nu är ju första gången som transferfönstret gäller till 31 augusti, vilket gör att till exempel Häcken som är ute i Europa, de kan ju värva nya spelare när de blir av med spelare. Så man kan säga att det här testas ju i skarpt läge, det som pågår här och nu. Det har blivit lite diskussion kring det. Jag såg att en SFSUs ordförande var väl ute och sa att han tycker det är tveksamt att ha transferfönstret så här länge. Medan jag var ute på Bravida och pratade med Martin Eriksson nu precis, han säger att det här är liksom framtiden. Vi måste ha ett så här långt fönster i augusti om vi ska kunna konkurrera i Europa. Så det är ju lite, vill man lyfta allsvenskan, bygga allsvenskan, ja då kanske man inte ska ha fönstret så här, eftersom det gynnar ju mer då de största klubbarna, de mest framgångsrika klubbarna, så man drar isär serien lite. Samtidigt om man ser konkurrensen med Europa så är det väldigt viktigt för svenska klubblag om man vill komma vidare där då. Så att jag har väl inget glasklart svar på vad jag tycker, men att det är en intressant spaning och intressant att fundera kring. Och jag tänkte höra med er, vad står ni i den här diskussionen? Tycker ni att det har fallit väl ut med det här långa transferfönstret, eller ska vi gå tillbaka till det som vi hade det tidigare?
Jag tycker att det är svårt, för just med tanke på som du säger att det gynnar ju framförallt de kanske rikaste klubbarna, de största klubbarna. Vi ser ett AIK nu som har det ruskigt tungt i botten av tabellen och med 10 omgångar kvar, alltså en tredjedel kvar av tabellen, kan ha möjligheten att värva sig ur den på ett sätt som inte har gått tidigare. Och det går väl att ifrågasätta om det är sportsligt jätterättvist, tycker jag.
Nej, precis så är det ju. För att till exempel, nu såg jag ju att Degerfors lånar in en spelare från Malmö FF, men Degerfors kan ju inte värva på samma sätt som ett AIK i kris, som du är inne på där. Så det blir ju verkligen en det gynnar ju då de resursstarka klubbarna i ett sånt här läge. Det håller jag med. Vad tänker du, Filip?
Ja, nej, men ni gör ju en korrekt analys av det. Det är väl möjligtvis det också som jag kan vända mig lite mot då, det är att det är så nära in på avgörandet ändå, 10 matcher som Adam säger, då är det ju visst en tredjedel kvar, men vi går in i slutspurten kan man säga, och att man då inte riktigt vet vilka kort de olika klubbarna har som ligger på bordet i den spurten, det kan jag, ja, jag kan ogilla det lite grann. Men samtidigt så det har inte funnits någon bra lösning på det tidigare heller, för då har det ju varit att svenska klubbar har gjort sina värvningar, för det här fönstret har ju flyttats runt lite under sommaren, men det har inte varit så långt, och då har det gjort att alla våra svenska klubbar har kunnat bli utsatta under sluttampen. Nu kommer vi ju liksom hålla samma deadline i princip som flera av de stora ligorna, så ja, den är klurig på något sätt, tror jag väl ändå att, ja, helheten blir väl ändå bättre med det här fönstret. Vi har ju fått mer att göra också. Man behöver vara silly påkopplad hela tiden nu här i 2 månaders tid innan de har ju kunnat hålla det inom en begränsad ram mer.
Ja, det var som Martin Eriksson sa, det första han svarade på den frågan, det var att ja, det är jättebra för klubben, men det är mindre bra för sportchefen, för det har varit en jävligt hektisk ja, precis. Sommar.
Ja, han bränner, ja, precis, alla sportchefer, de kanske är utbrända här igen efter en, kommer i höst här nu. Martin Eriksson, ja, så, nej, men det är klart att det förändrar ju lite grann, och ja, jag vet inte, i grund och botten som sagt, jag är lite emot att det händer så extremt mycket med truppen under en pågående säsong sådär, och nu blir det ju ännu mer än vad det har varit tidigare, så jag är väl kanske lite mot, men jag är väl kanske lite för, så vi landar väl någonstans allihopa i samma analys här, att det är jäkligt svårt att ha en bestämd åsikt i frågan.
Om du har en pistol mot huvudet.
Ja, men då hade jag väl kanske kortat ner det, men ändå försökt ha det så att Sverige ligger med då i augusti, att vi inte kan bli lurade på spelarna i slutet. Å andra sidan så blir det ju då
du problem. Du hade en pistol med huvudet, man brann den precis av.
Man vill förstärka då inför Europaspelet, så har man inte den möjligheten. Nej, jag vet fan inte, de får skjuta mig.
Ska jag skjuta dig också, Adam?
Ja, jag är nästan beredd att säga det. Nej, men det är ju så jäkla svårt, just av anledningen att klubbarna kan tappa sina absolut bästa spelare utan att ersätta dem, utan att ha möjligheten att ersätta dem om vi inte har det så här som det är nu. Så jag landar nog ändå, om jag får den där pistolen mot huvudet att vi ska behålla det som vi har det just nu, men jag ser verkligen problematiken i det.
Jag är nog inne på din linje där också, att om jag hade haft pistolen mot huvudet så hade jag nog faktiskt också gått på det här. I alla fall för att testa det, så kanske man får utvärdera det lite senare då, nu när de ändå ändrat tillbaka direkt igen, det vet jag fan. Utan kör på det här nu ett tag då, så får vi se. Frågan lär vi kunna återkomma till då, som sagt. Ja, vi ska gå över på vårt första huvudämne. Vi står ju inför ett fotbollsderby här i stan till helgen på Gamla Ullevi. IFK Göteborg mot BK Häcken. Samtidigt är ju då Häcken klara för Europa Conference League. De har fortfarande en chans på Europa League också. De ska möta Aberdeen i ett dubbelmöte. Parallellt med allt detta då, så slåss ju IFK Göteborg i den här då hysteriska bottenstriden med bland annat AIK då, och ligger just nu på kvalplats. Så att man kan väl säga att vi befinner oss mitt i ett öppet kapitel i historieboken om Göteborgsfotbollen, och har egentligen gjort det ett tag, men den här säsongen har ju dragit isär allting ytterligare, att genom att då Häcken kvalificerar sig för Europaspel, samtidigt som IFK Göteborg har tagit liksom ett steg bakåt då på sin sportsliga resa, med tanke på att de hamnar i en bottenstrid istället för att ta kliv uppåt. Jag skrev en krönika om detta, Häcken i kungar i stan för lång tid framöver. Vad står ni i det här? Vad tror ni liksom vi befinner? Hur kommer vi titta tillbaka på den här tiden om 10-20 år, och vad kommer det ta vägen? Det är nästan en filosofisk diskussion, men det finns ju liksom tecken i skyn att tyda.
Ja, det är otroligt svårt, men det är klart att när man om 20 år kommer att titta tillbaka på detta, så jag tror inte att vi kommer minnas det som någon slags det var då Blåvitt föll samman liksom, för de har ju haft det ganska tufft här under flera års tid, även om det kanske kommer vara att man kommer blicka mot det som en väldigt tuff tid i IFK Göteborgs historia. För en klubb som IFK Göteborg, det säger ju deras egna ledare också i och för sig, men de klubbarna, de reser ju sig alltid, och IFK Göteborg kommer vara en toppklubb, även om konkurrensen kommer vara svårare och tuffare framöver att ta sig upp, så kommer IFK Göteborg komma tillbaka, de kommer vinna SM-guld igen. Men framförallt så kommer man ju minnas den här tiden som Häckens genombrott i svensk fotboll. Absoluta toppskikt, för i och med det här Europaspelet och meriterna de har, eller milstolparna de har betat av här med cupguld och SM-guld och första Europa-gruppspel, är det första för dem, det är det va?
Ja, det är första.
Ja, för de har varit på vippen någon gång tror jag tidigare, men första, det är liksom det är ju någonting otroligt stort i Häckens historia. Det här, jag tror att Häcken kommer, som du skriver, de kommer vara i toppen för lång tid framöver. Sen om de kommer vara fotbollskungar i Göteborg, jag har lärt mig när man har bevakat fotbollen att det kan svänga över väldigt fort, och vi ser ett Malmö FF som har enorma muskler men som ändå inte har lyckats köra över allsvenskan, utan kämpar emellanåt med att vara i den absoluta, alltså överst på tronen.
Mm. Du som följer Blåvitt nära nu, som sagt, Adam, Vad tänker du kring det? Är det här någonting Blåvitt liksom reflekterar över, var de befinner sig i historien, eller de har bara fullt fokus på nästa match kanske?
Om man bara tittar på Sebastian Eriksson, så han har ju verkligen fokuserat på detta. Vi pratade lite med honom om just det här efter matchen mot Degerfors senast. Pratade om matchen först och allt det där. Sen så klev in lite grann på nästa match för Blåvitt, vilket ju är den här matchen då mot Häcken, derbyt. Och hur det har varit för honom att se Häcken kliva om och förbi sportsligt. Och han tycker det är jättejobbigt. Och jag tror att jag talar för alla Blåvita när han säger det. Och att jag tror att även om inte den sportsliga ledningen vill erkänna det, så är jag helt övertygad om att de sitter där och tycker det är riktigt jobbigt att se Häcken göra som de gör just nu, samtidigt som de själva trodde att de skulle ta nästa kliv, den här språngbrädan upp och närma sig toppen, och istället blev det raka motsatsen. Så jag tror att de tycker det är jobbigt, men de flesta vill nog inte erkänna det. Men någon med så tydliga känslor som Sebastian Eriksson, har det svårt att säga någonting annat.
Han kan inte ducka det.
Nej, Sebastian Eriksson kan inte det. Nej.
Men sen kan man vända lite på det i Stockholm. Även om det är tre ganska jämnstora klubbar där uppe, så har ju de någonstans dratt nytta av varandra till att pusha varandra framåt. Blåvitt har inte riktigt haft någon som har pushat dem, i och med Gais och ÖIS förfall någonstans sportsligt. Och att Häcken då är uppe och nu har de gått förbi här och nu. Men kanske på sikt att det kan gynna om Blåvitt bara kommer ur det här absoluta, att vi kan få två tydliga toppklubbar över tid och att de då pushar varandra mer.
Det vore det bästa egentligen.
Det vore det bästa för Göteborgs fotbollen. Sen är det klart att det skiljer väldigt mycket i Blåvitt och Häcken när det gäller supportrar och sådär. Hammarby, AIK, Djurgården är ganska jämnbördiga, kan tävla i allt egentligen. Det kan inte Blåvitt och Häcken göra, men ändå så tror jag att det skulle också kunna komma något gott ur det, att Häcken har liksom tagit sig upp på den här nivån där de är.
Ja, men för samtidigt då, så i takt med liksom att fotbollsekonomin förändras, så går det ju någonstans att driva en liten fotbollsklubb sportsligt framgångsrikt, för publikintäkterna är inte längre så stora. Jag menar, vad drar IFK Göteborg in nu? De drar in kanske 30 miljoner liksom på sina publikintäkter, lite mer möjligen, men det har varit någonstans runt 30 miljoner.
En Kristoffer Lund.
Ja, jag skulle precis göra den jämförelsen. Häcken sålde nu en vänsterback liksom för 30 miljoner någonstans. Så, och mig vetligen har Blåvitt knappt sålt någon spelare här nu. Ja, de sålde tillbaka Elias Hagen, men det blir väl någon slags plus minus noll affär. Då,
ja, liksom. Alltså Blåvitt säljer anfallare för typ 20 miljoner. Ja. Oskar Wilhelmsson till exempel, deras största anfallstalanger. Och nu kan Häcken sälja en vänsterback för 30 miljoner, vilket typ ingen annan klubb har gjort innan.
Nej. Och jag menar, fortsätter den utvecklingen då med att liksom pengarna blir så mycket större på de sportsliga delarna, liksom, då blir ju publikbetydelsen är ju givetvis viktig för känslomässigt och för att skapa liksom engagemang och betydelse. Så. Men i rena pengar ger den inte lika stora avtryck längre.
Nej, och då...
Och frågan är om det är rätt att det ska vara så. Liksom. Jag vet, men det är svårt att göra något åt det.
Ja, men det, jag tycker väl ändå någonstans att det känns fair, att för annars skulle det bara vara de klubbarna med mycket publik som har hopp om att få ta stora segrar och stora skalper. Så vill man ju aldrig ha det, att det ska vara en avgränsad fotboll. Men... Och framförallt kanske i Blåvitts fall då, när de har så extremt bra på publikfronten nu, så måste det vara så otroligt frustrerande att de inte kan kapitalisera mer. Vilket de inte kan heller då, när vi har gamla Ullevi och alla möjliga aspekter som finns att ta hänsyn till där. Så absolut, publiken kanske inte betyder lika mycket ekonomiskt, och det är ännu svårare för just då IFK Göteborg om vi tar vissa andra klubbar som Malmö FF så här, som ja, har lite mer publik än vad Blåvitt har, men de har ju lite större arena också.
Äger ju sina arenor.
Och äger då sina arena och har helt plötsligt helt andra möjligheter. Och för det finns ju andra grejer än bara biljettpriset du kan tjäna pengar på när det kommer till att du har mycket supportrar också. Mm.
Om vi smalnar ner diskussionen lite och mer fokuserar inför derbyt då, Adam, du var på plats på Degerfors när Blåvitt då tog sin andra raka seger. Vad står IFK Göteborg inför det här derbyt om du blickar tillbaka lite på senaste också?
Ja, men det är såklart jätteskillnad jämfört om vi bara hade backat tillbaka 3 veckor eller 4 veckor. Nu har de 3 segrar senaste 4 matcherna och är ett helt annat lag, och det får de nog tacka väldigt mycket Astrid Selmani och Marcus Berg, som dels Astrid Selmani som har kommit in med sin energi och på något sätt bara hela hans aura har lyft, vilket var jäkligt fascinerande att se när han klev in. Till exempel mot Djurgården, det tog 3 sekunder, han hade vunnit en duell och så var hela arenan i extas över att han var där. Liksom. Det var lite frälsarkänsla och det byggdes ju bara vidare.
Det behövs lite mycket nu för att frälsa den hårt prövade publiken.
Ja, men det är lite så på riktigt. Och så här, den insatsen de står för mot Degerfors i första halvlek, det är ju inte bra. Det är som Sebastian Eriksson säger i pausen till Discovery, tror jag, typ att det enda som händer är att de ropar på straff 2 gånger. Det är typ så. Andra halvlek, mardrömstart, och sen så kommer Selman in, Berg vaknar till liv igen och är den Berg han var i slutet på matchen när han kom in mot Djurgården. Och det räcker väldigt, väldigt långt, och IFK Göteborg tror så mycket mer på att de ska kunna greja det här och på sitt spel som de har byggt upp nu under ett par månader under Jens Asko, och är i ett helt annat stadie än vad de var för 4 veckor sedan. Med det sagt, så Häcken hemmaplan, det är kanske hela seriens bästa lag, topp 2 i alla fall just nu. Och då är det såklart jättesvårt med tanke på också vad de har varit med om där för snart ett år sedan också. Det är klart att det ändå ligger där i bakhuvudet på dem. Det är jättesvårt för dem, men jag tror att de har en väldigt mycket större chans att ta sig an den här matchen och att kunna få någonting ut av den form av poäng nu också när Häcken har det här Europamötet på varsin sida som en sandwich om det här derbyt.
Jag tänkte på en grej från Degerfors-matchen med straffen. Det var ju Marcus Berg som slog den. IFK Göteborg fick en straff vid liknande tidpunkt i fjol. Om det var mot Hammarby. Det var i alla fall någon av de matcherna kunde haka på. Liksom. Ja. Då tog Kevin Jakob den straffen och missade. Och alla ville att Marcus Berg skulle kliva fram och ta straffen. Nu klev Berg fram och tog sitt ansvar och så slog en rätt svag straff. Då. Ja. Det jag tänker är, varför slår det Emil Salomon som straffarna? Kom det upp någonting? För att han är med mig vetligen alltid hur jävla säker som helst från straffpunkten.
Jättebra fråga, jag har sett att många supportrar har ställt samma fråga också utåt. Mm. Varför tar inte Emil straffarna? Han har alltid varit solklar därifrån. Så får jag gissa den som tar nästa straff när Blåvitt väl får den.
Filip, derbyt, vad tänker du? Kommer det bra för IFK Göteborg, som Adam är inne på där, att Häcken står här inför två liksom matcher mot Aberdeen också, Europa League-kval, och där det är rimligt att det finns väldigt mycket energi att investera i just de två matcherna, eller kan de liksom kliva upp i samma den energi som krävs tre matcher på en vecka?
Klart att de kan. Jag tycker väl ändå att Häcken har en ganska bred trupp, även om det har försvunnit lite viktiga pjäser här i sommar och i och för sig ersatts och sådär en del av dem. Men nej, jag tror att IFK Göteborgs läge att möta BK Häcken kunde inte vara så mycket bättre faktiskt, med de här två segrarna i ryggen. Den moralen som har byggts upp måste fylla på där. Selmani, jag satt och hyllade honom i förra podden. Man ser efter slutsignalen i Degerfors och han går fram mot klacken, och även efter slutsignalen så bara kan han liksom inte sluta peppa, sluta ge energi. Han liksom hetsar dem, sjung högre liksom. Han har tagit den här, han har landat här som en storm verkligen och bara blåst igång hela allt, det känns det som, och fått med sig många andra. Kan bara flika in där med Berg, han blir fälld, man ska ju aldrig ta straffen själv, var det ju så mycket snack om.
Det
kanske var därför, men jag håller med Emil, han ska ju slå straffan. Han var ju grym då förra vändan när han var i Blåvitt och slog straffar hela tiden och kände som att han satte allt och alla alltid. Men jag tror att IFK Göteborg har en väldigt bra chans. Sen satt jag förra hösten inför den pulveriseringen som det sedan blev och sa att nej, jag tror Blåvitt tar en poäng här eller något sånt här. Och jag, det känns som att jag suttit och trott på Blåvitt i några derby mot Häcken tidigare och fått helt fel. Men nej, deras chans är... den är ändå bra. Det går liksom inte komma ifrån det, jämfört om det hade varit för en månad sen när Blåvitt skulle möta Häcken. Då hade det varit mycket tuffare. Och sen ska vi också ha med oss att Häcken har sett ganska mänskliga ut i några gräsmatcher på bortaplan i år. I fjol var de helt fenomenala hela säsongen på bortaplan. Förlorade väl inte en enda match. Nu har de åkt dit mot Värnamo och mot Halmstad. Och jag tycker väl inte de har sett sådär bländande ut heller i hemmamatcherna här mot Sirius och Varberg. De sekvenser jag har sett, jag har inte sett hela de matcherna, någon av dem faktiskt. Så det kanske jag inte ska magstarkt att sitta och säga något för mycket om den insatsen. Men ja, bra chans för Blåvitt.
Ja, det är det. Jag satt och räknade faktiskt på hur den här bottenstriden ska sluta, för att vi är ju ett läger och det är som sagt 10 omgångar kvar där. Och jag håller med dig om att jag vet inte om du menar övergripande att Blåvitt har bra chans att lösa hela faderullan här.
Ja,
liksom.
Det med, men ja. Framförallt derby tänkte jag här nu.
Där räknade jag in en poäng för IFK Göteborg i det här derbyt då, och det är ganska försiktigt räknat då, eller hur man nu ska betrakta det. Det brukar ju bli 2-2 i derbyn, så har vi i alla fall alltid uppe i Stockholm när det var derby mest hela tiden. Så att tippa på 2-2 där, men man ser liksom spelschema som återstår för de här då fem lagen som inblandade i bottenstriden. Det kan ju bli fler som dras med där beroende på hur det går för Halmstad och så här. Men när jag liksom jämför match för match och tittar på rimliga utfall, då kommer både IFK Göteborg och AIK klara sig kvar där, och så får väl läsarna fundera på hur resten ska gå då. Men det kan ju också vara att man luras lite av det här, att man, det är alltid svårt att förhålla sig till. Ska IFK åka ur Allsvenskan? Ska AIK åka ur Allsvenskan? Det är lite svårt att greppa det också. Så man kanske blir lite färgad av det, men enligt min prognos så klarar både Blåvitt och AIK sig kvar.
Ja, men jag tror du har en poäng där när du säger det. Det ligger i ryggmärgen liksom att man ska alltid hitta en lösning på hur de ska klara sig. Och jag kände likadant när Gais åkte ur super, att man tänkte fan, det är klart de kommer ju, de har ju klarat det 4 gånger tidigare här på rad, det är klart de lyckas hitta en lösning även denna gången. Nu har ju inte Blåvitt AIK varit och sladdat så kontinuerligt, för till slut så tror jag man åker dit om man håller på så som Gais gjorde, men det är väl klart att prognosen ser ju betydligt bättre ut för Blåvitt efter de här två segrarna, för hade det inte blivit 6 poäng på de här matcherna, då hade det ju ändå varit mycket jobbigare. AIK
har ju, ska jag säga där, de har ju Varberg,
ja, de har
och
bra
Degerfors hemma, ja. Och så två derbyn där emellan, ja, liksom. Det brukar vara bra i derbyn också, både Varberg och Degerfors på hemmaplan.
Men
liksom.
Har väl haft det rätt svårt på hemmaplan i år.
Ja.
Ska sägas.
Ja, exakt. De har bara vunnit en match. Alltså det var derbyt mot Hammarby i våras. Sen har de vunnit en enda hemmamatch. Så att jag menar, någonting säger väl det kanske om att de karaktärerna de har i truppen just nu, de pallar inte att prestera inför några stå. Liksom. Där blir publiken någonstans en belastning. Det kan ju bli med fel sorts karaktärer i ett lag.
Ja, så är det. Ytterligare en faktor jag tror för IFK Göteborgs del, som jag gjorde ett jobb på för ett par veckor sedan, blev det väl, jag tror det var inför Djurgårdsmatchen, är att de har ju idel gräsmatcher kvar utom en match, och det är Hammarby borta, och alla utom två av Blåvitts poäng i år har tagits på naturgräs. Och det har vi såg i de här matcherna mot Djurgården och mot Degerfors, att Blåvitt trivs så mycket bättre på naturgräs och det passar så mycket bättre deras spelarmaterial och spelstil. Så jag tror att det kan ha en liten avgörande faktor också i slutändan.
Vi ska behålla oss kvar i Allsvenskan ett tag till. Vi ska fokusera vidare på att vi befinner oss i ett läge där det är 10 omgångar kvar. Men vi ska flytta oss till rakt motsatt del av tabellen och resonera lite kring om det är nu så att vårt tredje allsvenska lag här i vårt bevakningsområde, Elfsborg då, att de faktiskt ganska tungt går för guldet. De har ju tagit in André Baldursson på lån från Bologna, som gjorde en otroligt fin insats måste jag säga mot Mjällby i sin allra första match. Jag menar, det såg ut som han aldrig har gjort annat än liksom spelat centralt på ett Jimmy Thelin mittfält. Ersätter ju då Römer som har varit en av seriens bästa mittfältare i den rollen. Såg väldigt, väldigt fin ut. Simon Hedlund är på väg in, han är väl klar men inte spelklar ännu, eller han skulle tillbaka till Danmark en sväng för med den här expertskatten och allt det där tror jag det handlar om. Så frågan är liksom, alltså, rustar de, kan man se det som en guldrustning?
Vi satt ju förra veckan och pratade mycket om tunga tappen här med Lagerbielke och Ondrejka och det är ju en jag glömmer här nu, som Römer naturligtvis, som har försvunnit. Men nu börjar det ju ryktas ju om att Arbo Seneli, han har väl varit där och tränat också, skulle de få in honom också, vet inte riktigt status på honom, men det är klart att det börjar ju bli ganska starka lirare in nu också. Och den här Baldursson,
ja, heter, jag vet inte om ni såg matchen,
ja,
men
jag
han,
såg
han är bra
delar av den. Ja, han var riktigt bra. Så där har de ju ett riktigt bra tillskott. Det är väl lite sådär mittbacksfrågan över tid. Utan Lagerbielke, jag kan väl tycka att de skulle behöva stärka upp den. Det var inne på lite förra veckan också, men annars känns det faktiskt som en guldrustning att Andreasson spänner lite här nu.
Ja, vad säger du då?
Verkligen. Och jag fascineras bara över hur de hela tiden får in yttra som producerar poäng. För jag tittar ibland blind på deras anfallsuppsättning med Gudjonsson och Frick. Jag tänker, det blir för lite mål. Men så tittar man på yttrarna istället och de öser in poäng. Och det är
Frick
de,
ska bara bröta.
Ja, exakt. Men de är bara med experter på det borta i Borås. På att få de här yttrarna att leverera. Och då kan vi bara tänka oss att Simon Hedlund, som jag tyckte när han var i Allsvenskan senast, hade kanske problemet med just slutprodukten. Men jag är helt övertygad om att han kommer ha det nu när han är tillbaka i Allsvenskan och Borås igen. Så det känns verkligen som, verkligen. Mm.
Jag räknade på det här också, nämligen det ska väl publiceras framåt helgen, mina uträkningar här, 10 omgångar kvar. Och utifrån hur de matcherna fäller sig, eller liksom landar resultaten mellan Elfsborgs 10 återstående, Häckens 10 återstående och Malmös 10 återstående, så kan inte jag se något annat än att Elfsborg kommer vinna den här Allsvenskan. Det trodde jag inte innan, men när man tittar på liksom, matcher de har kvar, matcher de andra har kvar. Malmö FF har 4 konstgräsmatcher. Häcken har det här att de måste liksom leverera i klara tvåfrontskrig. Så alltså jag har ju inte trott det egentligen så, men alltså svart på vitt, så när man tittar på återstående schema så kommer Elfsborg vinna Allsvenskan.
Ja, så de ligger i, men Malmö har liksom, de har ju gått bort sig här efter en helt otrolig start på Allsvenskan, och man tänkte att amen, det var ju många som nu Allsvenskan avgjord och Rydströms manskap, de leker hem det här. Men alla lag får ju någon svacka, och Malmö fastnat lite längre i den svackan än vad många kanske trodde, och förlora mot Mjällby och 0-0 mot Djurgården. Det är liksom poängen bara tappas på löpande band.
Ja,
alltså.
De har poängsnitt på 1,1 sen Pontus Jansson. Ja, det trodde man inte.
Det är inget guld, det är inget guldsnitt.
Det är bottensnitt.
Sen om det beror på Ponne, jag har sett för lite matcher. Nej, av MFF liksom. Men det är klart att han var ju otrolig. Det är ju sommarens tyngsta värvning. Det är årets tyngsta värvning i Allsvenskan, och att de inte liksom får någon boost av det, utan snarare motsatt effekt. Oavsett då om det har brutit på honom eller ej, så är det är ju väldigt oroväckande för dem. Nu har de fått in Oliver Berg här, vi får se vad han, om han kan göra något. Det känns ju inte som att de har inget dåligt lag. Alltså de här gubbarna de har tagit in i sommar, det borde ju bara flyga här. Men Elfsborg är det där maskineriet där så mycket sitter. Och jag hoppas personligen att det ska gälla någonting i alla fall hela vägen fram till omgång 29-30. För vi har väl några inbördesmöten mellan de här
Elfsborg,
guldkanterna. Ja, och Häcken Malmö omgången innan, tror jag, va? Ja,
det. Och där skulle enligt den här uträkningen jag gjorde i så fall Elfsborg kunna säkra guldet i 29:e redan mot Degerfors hemma. Ifall de då spelar bort sig där, till exempel spelar oavgjort. Liksom. Mm. Så att det skulle kunna bli en guldfest i Borås redan 29:e. Bokar du in den, Adam?
Ja, kanske. Men så här, en faktor för Malmö är ju, och som pratar om AIK, att de potentiellt kan värva sig kvar i Allsvenskan. Malmö kan ju också dra nytta av det här förlängda fönstret och kan värva i ytterligare, vad blir det, 10 dagar ungefär, lite mindre. Och kanske förstärker ytterligare. De andra kan också göra det, men Malmö vet med deras muskler ekonomiskt att det kan göra viss skillnad i slutändan.
Men samtidigt, vad mer kan de ta in? De har tagit in Jörgensen, Otto Rosengren, alltså de bara pumpat in Ponne. Alltså, det är hur många värvningar som helst.
De och ändå så borde i Malmö ropa efter ny ytterback.
Så. Ja, det är så. Ja, nej, men kan de ta in så mycket mer för att det ska vara bra för laget, menar jag? Att värva in, nu har ju Tinneholm haft skadeproblem och det har väl varit ett tufft avbräck för dem, men
någonstans måste man ju spela ihop sig lite, ja, kan man ju tycka. Det, eller man önskar ju i alla fall att det är så att träning betyder någonting i alla fall.
Och då har vi inte nämnt han Norman, jag har tappat namnet på honom, men som också sägs vara någon helt fantastisk innermittfältspelare. Alltså det är så mycket kvalitet, men som du säger, Robban, spelar man aldrig ihop det, nej, då har vi sett många gånger där den där yttersta kvaliteten inte bär hela vägen, för att det är andra som är mer samspelta, maskinen Elfsborg liksom. Så här och nu så är det absolut, tycker jag, Elfsborg favoritet till guldet.
Ni nämnde Berg där, någon av er minns inte vem. Vad säger ni om hela den karusellen med att Malmö tar honom från Djurgården liksom, under det sättet det skedde också?
Ja, den är ju den är, och just att de möts där i vevan där, och
han eventuellt då i ryktesvägen var nere innan, det tror jag dock inte var sant, men alltså det var ju lite lurigt.
Ja, och Bosse Andersson stod där i någon intervju och sa att nej, det är inga bud har kommit.
12 timmar senare, vi är överens.
Ja, vi är överens, 12 timmar senare Malmö lägger ut något, att klubb, eller båda la väl ut någonting att de var överens sådär. Jag tycker alltid det kittlar lite grann när det blir de här övergångarna mellan de stora drakarna, men
det är sällan vi ser det allsvenskan.
Ja, det är ju så. Det inom allsvenskan är klart att det värvas en hel del, men då är det ofta liksom stor från liten eller sådär, men här är det ju två giganter som gör upp i en deal, men ja, jag tror nog det är ganska, jag vet ju inte exakt vad Malmö har fått pröjsa för Berg, jag vet inte om det har varit några rapporter.
Du säger att Djurgården har fått tillbaka pengarna, exakt.
Ja, och så då känns det som en ganska bra deal.
Kanske lite bra för alla.
Ja, lite så faktiskt.
Mm. Samtidigt tittar man ju på alltså, Djurgårdens värvningar istället, det landar ju att de har typ misslyckats med alla inför säsongen, så det är nästan det jag noterar allra främst.
Ja, att den allmänt hyllade Superbos Andersson har gått bort sig ordentligt i ett fönster då, det är vi kanske inte riktigt vana med.
Nej, det hör ju inte till vanligheterna, men samtidigt, alltså, har man gjort så många bra värvningar som den gubben har gjort, så alltså, du måste få ha lite felmarginal ibland. Sen är det anmärkningsvärt att det är så många som har varit snett på det liksom. Lukas Bergvall kan vi väl säga, han har väl varit bra, nu är han väl skadad och sådär, men annars har det varit många som inte har levererat på den nivån man hade förväntat sig.
Mm. Adam, vad ser du mest fram emot, guldstriden eller bottenstriden? Det är inte ett helt glasklart svar den här gången. Med tanke på alla omständigheter.
Satt hon är på pottkanten.
Pistolen framme igen.
Pistolen framme igen, ja. Nej, men det är som att jag bevakat IFK Göteborg lite extra under säsongen och kommer göra det under hösten, så väljer jag ändå bottenstriden. Det är så otroligt kittlande med alla komponenter där, med både Blåvitt och AIK och många lag där till som vill behålla sig i sitt allsvenska kontrakt.
Någonstans är det ju mer på spel såklart där, eftersom det är så stora ekonomiska tal där som du nämner. Och sen är det ju alltså så länge Malmö, det är klart att det är ett fiasko för Malmö FF för att inte vinna allsvenskan, det är det ju alltid när de inte vinner, men jag menar, så länge de tar en Europaplats så är det hanterbart. Häcken måste ju absolut inte vinna allsvenskan, de har ju gjort det fantastiskt, det är lite, alltså, så länge de inte tar topp tre så kan de ju fira hela vintern liksom, och eftersom de har gått i Europa samtidigt, medan det skulle vara en jätteboost då för Elfsborg givetvis att vinna guld, men heller ingenting liksom som har förväntats på något sätt liksom. Så det är lite som att alla kan vara lite halvnöjda, eller alla kan vara nöjda utom Malmö FF som bara får vara lite besvikna såklart, men tar de en topp 3-plats så är det ju inget megafiasko på något sätt.
Nej,
så det dödar ju dramatiken kring det lite grann, även om det såklart alltid ska ge ett bra race mot guldet.
Ja, jag undrar, men jag är inne lite på samma med Häcken. Alltså jag känner mig nästan, jag vet inte om det var för att de vann i fjol, men jag känner mig mer taggad på Europa-grejen där liksom, och se dem, hur de ska stå sig, om det nu blir Conference League eller Europa League. Ska bli väldigt...
Då kommer La Mourinho hit om det blir Europa League. Det kan ju vara roligt.
Ja, precis. Ja, alltså,
får kolla. Vi sitta med presskonferens med Mourinho på när Ullevi blir matcherna på nu. Så.
Ja, eller så blir det Liverpool och Jörgen Klopp istället.
Ja,
liksom.
Det.
Då vill vi se det en sittning med Klopp, Filip.
Ja, du tänker det, men det löser man. Det är inga problem med dem. De är ju så tillgängliga, alla de här topptränarna.
Rundvandring i Göteborg.
Ja, det kommer vi GPTV. Fixa. Ja, det kommer de ju ställa upp på
100%. Kom hit till podden kanske.
Du ska inte ta i lite till nu, eller? Stående gäst resten av säsongen, Klopp.
Ser vi fram emot.
En världstränare på avsnitt. Nej, men jag håller med. Det är klart det hade varit kul. Och jag menar, Europa Conference League är också lite halvrolig så. Men det kan ju vara lite lag, alla möjliga sorters lag som hamnar där egentligen.
Ja, ja, precis. Det är väldigt så. Det kan vara verkligen högt och lågt. Apropå Europa League, vi måste, det du nämnde i någon text där, eller om det var du som skrev något, men att Häcken ville lägga konstgräs på Ullevi. Det ja, måste ja, du väl säga något. Ja, det var absolut. Du som skrev.
Ja.
Nej, det är väl, fy fan, när vi har kommit så långt att man vill byta ut gräs mot plastmatta.
Du får tacka Lalle för att det inte blev så. Det var den här konserten, det var för kort om tid.
Ja, nej, men vad tycker ni om det här? Jag tycker det, jag fattar att de ser att ja, vi har en bra fördel här om vi kan göra det, men det är ju fundamentet i fotbollen, gräset.
Ja, jag tycker så här, alltså, så länge jag tycker ju att man ska förbjuda, det har de gjort i både Frankrike och Holland väl, förbjudit konstgräs. Det tycker jag att Allsvenskan ska ta ett kollektivt beslut på att förbjuda konstgräs. Vi ska ta något konstgräs, inte ens i Norrland. De får liksom göra som Rosenborg, att det går ju att odla gräs där uppe också. Man lägger tillräckliga resurser på det. Men så länge det är tillåtet med konstgräs, då får man nog fan acceptera liksom att lag som väljer är på konstgräset, tillåtna konstgräset av olika anledningar, de får väl i så fall utnyttja de sportsliga fördelarna det kan ge till max, kan jag tycka. Så jag har liksom, alltså, har vi, går vi den här vägen att vi tillåter det, men ingen blir gladare än jag, och jag är beredd att ta en debatt med vem som helst om att det borde förbjudas. Jag ser inga problem med att förbjuda konstgräs. Ta väck konstgräset, det är ju fan en halv annan sport liksom på det. Men så länge det är tillåtet, ja, lägg konstgräs på Ullevi då.
Ja. Nej, jag tycker fortfarande det är, alltså för Bravida, där ligger ju konstgräset, alltså det är ju en kommunal anläggning, vilket Ullevi också är, men det är en kommunal anläggning. Häcken spelar där vecka ut, vecka in, där är andra lag som använder den. Ullevi, där ligger en gräsmatta, och den ska vi då lägga en balkongmatta på. Nej, det är...
Jag såg att Häckenfansen skojar om det där, var någonstans med de skulle lägga liksom konstgräs på Avenyn, och det var lite olika förslag.
Nej, jag mår fan lite illa när jag hörde det faktiskt. Ja.
Men är ni med på att vi ska förbjuda konstgräs?
Ja, det är jag också med. Absolut. Möjligtvis kanske att jag hade tyckt det var okej, men någon liten dispens för de som är högst upp där. Alltså om IFK Luleå. Vad,
Kiruna i så fall?
Ja, men IFK... jag tänker om Kiruna dispens. Eller IFK Luleå skulle gå upp i Allsvenskan. Fan, då kan man inte kräva att de... Även om Trondheim ligger ju sjukt högt upp. Ja, det ligger väl i höjd med Östersund eller någonting. Så nej, men jag är 100 också på det där. Bara förbjud skiten.
Verkligen.
Ja, bra. Starka slutord från Troller. Förbjud skiten. Vi går över till, det har spelats ett fotbolls-VM, ett fantastiskt underhållande sådant. Sverige kom ju trea, det har vi pratat mycket om. Vi har däremot inte blickat så mycket ut mot vad som hände i det där VM:et i övrigt, som ju vanns av Spanien då, finalen mot England, 1-0. Otroligt välspelad final för övrigt. Jag tänkte höra vad ni ser på det här nu. Om Spanien, som ju har haft också Barcelona på klubblagssidan, varit tre raka Champions League-finaler, vunnit två av dem. Ser vi början på liksom en spansk dominans här i fotbollsvärlden, alltså som något helt nytt, efter att man väl ändå får säga liksom att USA och Tyskland någonstans har dominerat damfotbollen, möjligen med Japan på ett hörn. Nu var ju ingen av dem ens till semifinal i det här mästerskapet, så det känns ju verkligen som att det här kan ha varit någon form av trendbrott som vi kommer se följdeffekter av lång tid framöver.
Jag tror verkligen det. Det har känts som att det har varit på gång under rätt många år nu, och nu känns det som att det där lilla sista steget som kanske krävdes ett taget också. Så jag är övertygad om att de största länderna, till exempel då Spanien, kommer vara de, alltså de som var stora traditionellt även på herrsidan, de största länderna med mest befolkning kommer att sakteliga också ta över damfotbollen, och där kommer Spanien gå i bräschen. Det känns som att man kan dra lite paralleller till deras storhetstid på här sidan. Nu kommer Barcelona ordentligt på de sidan och deras landslag också. Det känns verkligen, verkligen så. Mm,
du tänker 2008-2010-12 där liksom. Mm. Så ja, det, vad tänker du Filip?
Jag är inne på samma linje faktiskt, och när man hör ju också rapporter om alltså matcher i den inhemska ligan som har fått fina publiksiffror, riktigt höga siffror, stort intresse där. Sen är jag väl inte helt säker på att det blir som här landslag då, att de skulle ta tre raka guld exempelvis. Nej. Men de kan definitivt se Spanien som ett topp 4-lag återkommande här närmaste tiden eller närmaste mästerskapen. Och jag tycker där är så mycket kvalitet i det här laget. Jag tycker faktiskt att de, visst England stack upp någon gång och sådär, men detta England som då vinner EM blir långa stunder, tycker jag, faktiskt helt utspelad av Spanien som har det här passningsspelet som är, ja, som vi då har sett här landslaget göra. Det är ju exakt den här taktiken, det är exakt det här spelsättet, och det var med sån otrolig kvalitet. Jag tycker ju, när man då ser hur England hanterade Spanien, så tycker jag ju Sveriges insats mot Spanien i semin höjs ytterligare ett snäpp, för jag tyckte de var klart bättre i finalen Spanien.
Det var några sekvenser i finalen där Spanien spelade otrolig fotboll. Det spelades ju press på egen planhalva, alltså på ett tillslag som jag bara, det har inte jag sett förut.
Nej, alltså. Nej, faktiskt inte. Alltså, det var på en helt otrolig nivå, både som kollektiv och individuellt också. Alltså, de har ju haft spelare som är världsstjärnor som har suttit på bänken och varit lite ringrostiga så här, och då är det andra som har sett ut lika bra liksom. Så nej, där har vi en stormakt närmaste tiden, helt
och
klart.
Att de gör detta samtidigt som de har vissa interna stridigheter mot ledarstaben. Det är också otroligt fascinerande att de är så otroligt bra och vinner VM-guld trots det.
Ja, det får man ju säga. För jag menar, det var ju inte så länge sedan som det var 15 spelare i den här truppen som låg i strejk mot förbundet då, och förbundskaptenen Vilda där. Frågan är vad det blev i slutändan, om det blev någon liksom faktor av det, Adam, vad tror du där, alltså att det blev lite vi mot världen, eller om
de alltså spelartruppen har säkert knutit samman efter detta och i takt med det. Ja. Det känns väl jättelogiskt att det blir så också till slut, tänker jag.
Ja. Men samtidigt har jag sett ganska många kollegor här i svensk media som har skrivit att liksom, nu måste han få sparken direkt och han måste avgå, det här ledarskapet går inte, så att ja. Det är verkligen som du säger, alltså, det är en udda situation.
Jätteudda.
Det är snarare ofta man ser att när det har varit den där typen av turbulens, vi har ju sett Frankrikes herrlandslag inför några mästerskap, Holland är också exempel på den här sidan, där det har varit stök och stim i trupperna och där de sen har åkt till mästerskap och gjort praktfiasko. Så.
Men där har de ju bråkat spelarna internt med varandra, så har det väl inte riktigt varit
nej,
i Spanien?
Så, nej, varit precis. Spelarna det kanske är mer liksom att man har den där överhuvudet som man, men ändå, om du har varit kritisk mot bossen som är alltså din närmaste boss i förspelet, hur det ser ut på plan, vem som tar ut truppen och sådär, då är det ändå lite anmärkningsvärt också att de kan få ihop det på det sättet, för de har ju verkligen känt som en enhet hela mästerskapet och spelat som en enhet. Så ja, nej, det är väl ytterligare ett styrkebesked från deras sida då.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
något som pågår för fullt här, det är ju Superettan. Och Filip, du har ju följt, får man väl ändå säga, Utsikten ganska mycket den här säsongen och även följt dem under ett par år. Så att nu skulle jag vilja, alltså efter den här matchen mot Västerås, det är en seriefinal. De vinner den med 4-0. Vi vet att Utsikten förmodligen kommer gå upp i Allsvenskan. Vi vet att de har varit jävligt bra. Vi har pratat med det, om det en hel del. Men nu ställer de av Västerås i seriefinalen med 4-0. Och då blir man ju lite nyfiken på, alltså, mer detalj. Alltså, vad är det för ett jävla fotbollslag liksom? Mm. Vad fan, hur är det möjligt? Och vad är deras hemligheter och nycklar?
Full attack här. Ja, nej, men hela grundfundamentet till att det här ens är i närheten av att vara möjligt, det är ju att de har lyckats bygga den här vi mot dem-känslan på ett sätt som jag har aldrig tidigare sett det i svensk elitfotboll. Inte så tydligt. Där man återkommande i princip i varenda intervju, oavsett vem det är, framförallt då Mr. Huvudtränare Boskorovic, men de andra hänger ju på, och att det är, Utsikten är kass, Västerås är mycket bättre, alla lag är bättre, Gais spelar roligare fotboll, Utsikten kan inte det, Utsikten är bara massa rejects, alltså de har byggt ihop varandra till, och Bosko sa ju till mig där efter matchen, han var ju uppeldad då och började snacka om att ja, det här är väl det ni vill höra, Västerås är världens bästa, alltså höll på sånt här snack liksom, att Västerås var så bra och det här var sjukt och Utsikten kunde göra detta. Så han sa ju att de tapetserar i väggarna med artiklar på allt som skrivs, negativt, tips och grejer om dem, och det känns som att, ja, jag skrev i min 5 punkter, nästan som att de har gått någon slags hjärntvättsprogram, och att de bara har blivit som robotar allihopa, att så fort ni får chansen så bara bygg det här, att det är hela världen mot oss, och alltså de har fått det som injicerat det i varandra, och bara, och de bara är så upppumpade av det här hela tiden. Där har du grunden, och när du får ihop den gruppen på det sättet, då så är det ju mycket, mycket lättare att spela fotboll på plan också, om alla är så drivna åt samma håll. Och i det som har funkat allra bäst där, det är ju deras sätt att försvara sig. De har ju det här man-man-spelet som är lite, alltså det bryter ändå av från normen i svensk fotboll. De är så otroligt aggressiva, så otroligt intensiva, och Bosko, där får man ju hylla honom, att han är väldigt bra på att läsa situationen. Jag har sett dem backa hem och stå på egen planhalva mot J Södra borta exempelvis, där de vet om att det är ett bollskickligt lag som gillar ha och äga kontrollen, och så bara packar de ner det, stänger av dem helt och hållet. Sen mot Landskrona, som då älskar att rulla igång från egen målvakt och gärna ha possession från ena bakifrån, då bara stormar de fram med hela laget och totalt, alltså de dödade ju Landskrona fullständigt i den matchen. Har du de grunderna, det är det jag ser som, då kan du komma jävligt långt i Superettan. Och sen så naturligtvis då, det bygger självförtroende, du tar segrar, och när tuppkammen växer, då blir allting mycket mer avslappnat, och då kommer också anfallsspelet. Och har du då genier liksom som Albin Skoglund, helt fantastisk, Carl Bom innan han blev skadad, Lukas Hedlund som gör mål på allt, har du några sådana individuella stjärnor tillsammans med den stadgan i det här försvarsspelet och den här vi mot dem-känslan, ja, då kan du vinna Superettan också.
Har Bosko någon gång fått ställt till svars för varför, eller att han själv trodde ju inte på det här? Jag vet att när vi hade honom i våran podd där, våran livepodd där, då var han ju ganska tydlig med att han tippade om sexa liksom. Ja. Men mycket högre än alla andra. Mm. Men han har ju inte själv trott på det här liksom. Hur fan går det i linje med att han dömer ut alla andra som har tippat om fel?
Nej, jag tror han är så bra på att prata om vad alla andra gör så att folk har glömt bort det här liksom. Att han själv sa. Och sen en sjätteplats, det var väl ändå någonting som i deras egna ögon hade varit, ja, men fan, det är stort för oss om vi kan bygga oss till en sjätteplats.
Det är att spänna bågen.
Ja, det är att spänna bågen ändå, och sen så kan vi ta nästa steg. De tippades ju på plats 15 av den samlade mediekåren och av konkurrenter. Det var väl tränare och spelare med i det tipset också, tror jag. Så jag tror bara han har lyckats gömma undan det där, men någon gång under hösten här så ska man väl trycka till honom där. Ja, du trodde ju för fan inte ens själv på det. Nej. Sen en annan viktig ingrediens, tror jag också, i det här är att sista utposten, Elias Hadaya då, vi vet alla i fjol hur målvaktsposten när Johan Brattberg försvann, så havererade hela laget. Nu har de haft honom där, det har varit bud på honom under sommaren har flera allsvenska klubbar intresserade. De har bara nej tack till det. Vi ska ha honom. Han ska vara vår sista utpost. De har honom på kontrakt. Det hade de inte med Brattberg. Han kunde bli hemplockad så, till Häcken. Då. Så det är också en ingrediens. Och att han har plockat in erfarenhet. De har Superettans äldsta trupp. Det är lite anmärkningsvärt också. Det är mycket snack om att ja, men det ska vara talanger och att det får inte vara blåvitt här med deras hemvända. Det blir trött och det blir inte fart och sådär. Utsikten i fjol tror jag saknade den erfarenheten. Det var därför det gick som det gjorde under hösten. Det fanns ingen riktigt att hålla i handen. Nu har du Alexander Falsetas, nu har du Ronald Mukibi, nu har du Ivo Pekalski. Herregud, det är spelare som har gjort x antal elitmatcher och varit ute och spelat europeisk fotboll och sådär också. Så,
förlåt, jag avbryter, men de var väldigt noga också med att påpeka det inför säsongen och i början av säsongen när det gick bra för dem, att det var det de själva hade analyserat och dragit lärdom av fjolårssäsongen där de gick jättebra på våren, kollapsade på hösten och höll nästan på att dratta ut till slut. Och att det var det de drog lärdom av, att de behövde fortsätta vara ödmjuka och att de behövde ha in mer rutin. Och det åtgärder de.
Ja, så, och han pratade om det hela försäsongen där, Boska, att vi ska ha in erfarenhet. Nu har de fått in den här erfarenheten. Och även om Ivo, Pekalski, Mukibi och Falsetas, de spelar inte alla matcher. De är småskadade till som tätt. Men jag tror de hade räknat med det i kalkylen. Bosko vill bara in med dem i omklädningsrummet. Och sen så kan åtminstone någon av dem vara på plan. Så har de alltid den här fasta punkten att hålla fast vid. Ivo Pekalski, jag trodde han var liksom halvt slut nu mot Västerås. Han går ju runt och ja, bara myser på mittfältet och gör en otroligt fin bra fotbollsmatch.
Ja, han är i grunden en jävligt fin fotbollsspelare. Ja. Så, jag tänkte på en grej kring utsikten där, Adam. För jag passade på, jag var ute och gjorde någon Häckenträning för ett tag sedan, så frågade jag Martin Foyston, då, Häckens assisterande tränare. Vad fan säger ni om utsikten? Liksom? Är ni överraskade? Eller vad tänker ni kring det här, att den här lilla klubben är på väg upp? Han menade på att nej, inte alls överraskad. Han har jättebra spelarmaterial, jättebra tränare. Och så att, jag menar, det är klart att de kan vara med där uppe. Vad hör du liksom? Hur pratar de andra Göteborgsklubbarna om detta med utsikten? Liksom? För jag menar, ur vårt perspektiv så känns det ju nästan som någon form av fenomen. Då. Men i alla fall enligt Foyston, det kan ju vara, jag menar, att han är efterhands klok.
Liksom.
Ja, men lite så. Men han vill i alla fall mena på att han var inte det minsta överraskad.
Nej, han är också väldigt, väldigt smart, Foyston, ska sägas. Men när man glider runt ner i Gamla Ullevis katakomber där Blåvitt, Gais och ÖIS för det mesta håller till, så är det ju många emellanåt när man så kanske väntar på någon spelarintervju som kommer och frågar så utsikten, vad är det som händer där? Som inte fattar. Så jag tror att de flesta inom klubbarna är nästan lika chockade som vi. Mm.
Ja, det var ganska mycket tugg typ så här i, ja men tidigare i våras, Gais och sådär. Ja men utsikten, de kommer tappa, för Gais är ju faktiskt det enda laget han inte riktigt har lyckats få grepp om. De har ju 3-0 på utsikten i år på Bosko liksom, och utsikten, och Gais har varit bättre i alla de matcherna, så Gais har ju varit lite så här, ah, fan alltså, de måste tappa, mm. Det är klart de kommer tappa, men nu så har de ju snarare växlat upp. Jag tror ändå det är en hel fotbollsstad som är väldigt förvånade. Innerst inne tror jag också att Boskovic är lite förvånad.
Även om han aldrig skulle erkänna det.
Precis.
Han kanske gör det efter säsongen.
Ja, kanske faktiskt. Och så sist bara den här hungern också. Att tänk alla de här killarna som är där. De är ju bortplockade från de stora klubbarna. De antingen höll de inte deras psyke. Carl Bohm liksom var inte tillräckligt bra i Gais. Han räckte inte i Häcken. Han fick aldrig chansen i Blåvitt. Albin Skoglund var och testade med Häcken i vintras. Han
fick
inget kontrakt. Han har varit så jävla bra den här Hedlund, säsongen. Hedlund, samma sak i Häcken. Fredrik Martinsson ratade Gais, Allan Mohiden bara flyttade runt mellan de olika andra klubbarna och var max en rotationsspelare som fick några minuter här och där. Alltså det är ju Jesper Brandt bort från Gais, liksom Predrag Grandelovic bort från Gais utan att ha levererat. Det är bara massa rejects egentligen då, och så då de här rutinerade pjäserna med Falsetas, Pekalski och Mukibi.
Det har blivit någon slags perfekt storm där med en bra målvakt.
Typ så. Allting, liksom. Ja, faktiskt alltså. Faktiskt.
Ja, ja. Så de satt sig i någon form av så här pansarbubbla som inte går att sticka hål på, som bara rullar fram. Det är så otroligt fascinerande hur det bara fortgår. Det är en maskin. Jag kan inte se hur de inte löser nu med tanke på den rullningen de fått igång på den där pansarbollen.
Nej. Nu får man ju räkna med att bara ta höjd för att så här, det blir allsvenskan för dem liksom, och förbereda sig för det.
Ja, definitivt. Det tror jag. Och sen, det måste ju också tyda på lite psyke på de här gubbarna då, för de utskällningarna Bosko levererar titt som alltså på träningarna och under matchen. Alltså, han är ju galen.
Men nu vinner de hela tiden.
Ja, de så vinner.
Han
kan bli ändå.
Ja, herregud. De ledde med 3-0 där. Han var vansinnig på allting ändå.
Nej, men har du vunnit kan du ta en utskällning. Ja, du förlorat och någon ja, som stod upp
ja,
på
ja, det, tiden, det, liksom. det är bra poäng där. Men jag är förvånad att han är så arg fortfarande trots att det går så
är du verkligen
bra. Nej, egentligen inte, men jag tänkte fan, nu måste han väl ändå lugna sig lite, men nej, det händer inte.
Vi ska stanna kvar i Superettan dock, och vi ska stanna kvar vid fokusera på ett reportage du skrev, Filip, i veckan här, 1066. Och då tänker jag inte då på det gamla årtalet för slaget vid Hastings, utan det var vad ÖIS hade i publik på sin senaste match, var det väl, mot Östersund. Utsikten då hade samtidigt 1035 mot, var det, Västerås då.
Ja.
Och du har fokuserat lite på publiksiffrorna i vår del av fotbollsvärlden då, och kanske framförallt ÖIS då, som ju har tappat väldigt mycket av sin publik. Vad är det för bild som du skissar upp?
Nej, men tesen, det var väl lite att man har, innan man liksom slog till verket här och gjorde den här texten, var väl att man har upplevt att ÖIS, när jag växte upp, så var det ändå ett framgångsrikt lag, och visst att siffrorna på publiksidan var lite dopade av de stora derbyna mot Blåvitt i början på 2000-talet, men det var ändå ett lag som hade 6, 7, 8, 9 tusen i snitt de där säsongerna. Och sen nu så har man då sett några riktiga bottennapp. Även om den här säsongen faktiskt har varit en liten ökning, så är det på en ganska svag siffra från i fjol. De hade 1900 åskådare i snitt. Nu är de på 2170, tror jag, någonting. Och sen nu har det gått motigt igen. Och när jag såg, vi släppte ju det här reportaget i söndags innan matchen mot Östersund, men när man såg den inramningen som var på Gamla Ullevi, alltså det var tragiskt att se. Och då är det som att man har nästan lite tesen att om inte någonting drastiskt görs, om inte någonting verkligen förändras, naturligtvis är den lättaste vägen sportslig framgång, men det måste sannolikt till något annat, för sportslig framgång verkar inte ÖIS kunna luta sig mot, inte nu och inte de senaste säsongerna. Så är liksom ÖIS på väg att dö ut och någonstans tappa sin roll i fotbollsstaden Göteborg som en verkligen relevant stor klubb ändå. Anrik klubb, det är vår äldsta fotbollsklubb vi har kvar i svensk elitfotboll och i Sverige överlag, vad jag känner till. De brukar ju kalla sig själva originalet, och att de är på en sådan plats att de skulle kunna bli liksom en skuggfigur i den här stan, det är ju naturligtvis tragiskt. Sen Utsiktens siffra 1035, det är ju deras bästa bortsett från derbyna mot ÖIS och Gais. Men det är liksom ändå, det är 31 åskådare färre på Utsikten än vad det är på anrika, mäktiga ÖIS liksom. Nej, de har det jobbigt sportsligt, men de har andra problem att ta itu med också. För mig är det krisande laget nummer ett utan tvivel i den här stan just nu.
Mm, den är ju stor, och det finns ju många ingångar som helst på den frågan egentligen. Vi berörde det lite tidigare där, alltså att det, och där kan man ju dra parallellen till Utsikten. Det går ju någonstans att skapa sportslig framgång då, även om du inte har en publik. Det ser vi ju på Utsikten, för de har ju, jag menar, det där var ju en jävligt hög siffra för dem att vara över 1000. Mm. Alltså, de har ju överhuvudtaget inga supportrar. De klarar ändå att göra någonstans sportsliga framgångar. Så att, jag menar, det går ju, en sån här sak går ju förmodligen för ÖIS att rädda genom sportsliga framgångar, eftersom det finns väl ändå människor som hejar på ÖIS. Det har vi ju sett i de mätningarna vi har gjort och så.
Ja, absolut. Det är klart det finns det, och i derbyt mot Gais så lyckas de ändå sälja slut hela sin klacksektion på 2400 åskådare, och det är den största klacksiffran de har haft sedan 2009. Så någonstans där finns det ju, men det måste vara väldigt oroande för klubbledning att, ja, man kan ju då kalla dem medgångssupportrar, men de har haft ganska mycket motgångar nu, och det har ju varit ett par bra siffror även i motgång. Men att inte fler kommer till matcherna, varför kommer de inte till matcherna? Skulle jag liksom fundera över det, då ser jag Gamla Ullevi som ett jätteproblem både för dem och Gais. Att när man kommer dit, även om jag tycker ja, både Gais och ÖIS i grund och botten har bra tryck på sina matcher, och det är liksom inget fel på insatserna som deras respektive klacksektioner gör. Det är bra drag, men det blir ju aldrig den maffigheten, det blir aldrig den känslan av fan vad kul att gå på en match där det är liksom lite pulsfullsatt, utan det, känslan du får är ju ofta här är lite närmast sörjande, och sen gör de som då är på ståplats, de gör ett jävla hästjobb för att ändå ska bli en schysst upplevelse, men det blir, sitter du och tittar rakt över på andra sidan så ser du bara tomma stolar.
Mm. Ska ÖIS och Gais flytta till Bravida då?
Nej, jag tycker inte det heller. Och jag tror inte, utan att tala för alla supportrar i de leden, att jag tror inte de är så sugna på det heller. Att behöva resa ut dit varje match, även om det, man kan se det på försäsongen i kuppen och kanske ett par av de första matcherna där när de har fått spela där även i Superettan, att det blir bra tryck där det kommer rätt mycket folk dit, så tror jag i längden att de inte tjänar på det, utan de tjänar på närheten in till arenan och att det bygger därifrån. Men jag håller med Filip om att det är också problematiskt att ha Gamla Ullevi som så lätt ser tomt ut. Du behöver fylla upp med ganska mycket folk för att det ska kännas på det sättet, och det har de problem med. Så jag har inte svaret på...
Ja, för det finns ju inga andra alternativ.
Nej, men exakt.
Det försvinner ju liksom. Och den kanske ändå är för liten någonstans.
Att, ja, men absolut.
Ja, den känns lite... Liksom, den känns för eftersatt och säkerhetsmässigt. Men det hade ju behövts en ny centralt belägen arena. Jag vill slå ett slag för det. För det är inte bara för ÖIS och GAIS del. Men när man har bollat den frågan med dem, så är det ju ingen av dem som är särskilt intresserad. De har båda varit väldigt tydliga. Nej, Gamla Ullevi är vårt hem. Liksom. Men däremot så vill ju klubbarna se en ny centralt belägen arena som ersättningsarena för Vallala för damfotbollen. ÖIS och Blåvitts damlag är ju där. Det finns flera andra klubbar som har Vallala som sin hemmaplan. Men när man liksom tar fram en sån arena, hade jag varit ÖIS framför allt, tänker jag på, då hade jag ju ändå varit intresserad av, kan vi få den till 6000 åskådare?
Ja,
då kommer ju den vara helt jävla perfekt, för då kan du ju någonstans bygga evenemang, du kan bygga ett intresse. Där du stegvis, är jag helt övertygad om att ÖIS skulle kunna komma upp i ett snitt på 5000 åskådare då. Om man känner den här känslan, ja, det kan sälja slut. Lite som Häcken har fått till på Bravidan då vid vissa matcher, att ja, men det kan fasen sälja slut.
Och Bravida är ju också fördelen att det, när det är mindre, det inte är så många, så känns det ju inte så tomt.
Nej, där, precis. Liksom.
Alltså, har du 3-4 tusen så räcker det. Ja. Då har ju Häcken ett snitt på 4-8 i år.
Ja,
så
att, ja.
Men även i vissa matcher är det ju neråt 3 liksom. Ja. Och då känns det ändå, alltså det är ju jättetryck, men det är ändå helt okej.
Ja, ja, absolut. Och det är för Blåvitts del, om de körde när de hade tuffa tider, nu gör de ju helt otroligt jobb på publikfronten, men när de spelade matcher på Ullevi under tiden som Gamla Ullevi byggdes liksom, och det var 6000 på Stora Ullevi, det är ju samma känsla lite som det blir när ÖIS står lirar på Gamla Ullevi inför 1000 pers. Så det är, läget är alarmerande tycker jag för ÖIS på den sidan, och just också eftersom de är en så anrik klubb där engagemanget har varit så extremt stort. Det känns typ, alltså bara när man tittar så här på sociala medier och sånt, som att de orkar snart längre inte, supportrarna, att det är många som har fallit av längs vägen, och det har ju mycket med det sportsliga att göra naturligtvis, men då måste du ju hitta andra sätt att attrahera de här supportrarna, och där tycker jag inte ÖIS liksom riktigt har lyckats så här långt.
Men är det försvarbart skattepengamässigt att bygga en ny arena för runt 6000 i Göteborg när det finns en på Hisingen som är för just den åskådarantalet? Det vad fan, det är ju bara bron, så är man ju där liksom. Alltså, är det rimligt att göra det?
Ja, hade det bara varit för ÖIS och GAIS skull, eller bara för ÖIS herrlag, eller att det skulle vara lite kuppmatcher där på försäsongen, då tycker jag inte att det är försvarbart. Men vi har ju en utveckling på damsidan där vi inom, säg, 3-5 år så kanske vi har 3-4 lag även på damsidan i högsta serien, eller de två högsta serierna. Jag tror både ÖIS och Blåvitt kommer där tids nog. Och GAIS kommer väl så småningom dra igång sin, Häcken är där redan. Det finns, du kan inte bara för att det är konstgräs, kan du inte skicka ut 10 lag på Bravida heller. Det ska ju funka schematiskt, och där är ju Häcken, BK Häcken, FF, och det här andra laget spelar väl också sina matcher. Det här laget spelar, alltså Utsikten är där nu också, det hänger ju lite på med Rudalen, skulle de, alltså den kan ju inte svälja 10 lag eller 12 lag.
Så hur man än räknar så behövs en ny arena,
ja,
är det
tycker
så,
jag.
Så vi är inne på.
Så är det.
Ja, då får de lösa det då, politikerna.
Ja,
men då är det ju också rimligt att samtidigt ur Häckens perspektiv höja upp den till 10 000 så man får skillnad. Ingen idé har två exakt likadana stora dock. Då tror jag, då får man ju bygga den så att det finns det här Europa-möjlighet-spelet där.
Ja.
Möjligheten att den ska vara UEFA-klassad.
Och det är väl också planen?
Alltså. Ja, det är ju planen att öka den till 10 000. Så. Men det är ju diskussioner om att var ska man lägga pengarna liksom, är ju hela tiden diskussionen.
Ja, och sen kan vi bara flika in där, när vi då talar om publik, så tycker jag att både Häcken och GAIS kan väl lite förtjäna sig en skopa här också, som båda lagen är i den absoluta toppstriden. Och GAIS, vad hade de? 3100 mot AFC. Häcken, vad hade de mot Sirius just nu? Det var runt 3000 också. Alltså, vad fan, era klubbar är i absoluta toppen. Visst, Häcken har haft intensivt matchande sådär, men den nivån de är på nu, då måste de kunna ha mer publik än sådär. Och guys, de är trogna, de har stora bortaföljen och kärnan är ju naturligtvis, de går ju ur och skur, var de än spelar så är de där. Men jag tycker att 3000 när man ligger på tredje plats och den fantastiska fotboll som båda dessa lag spelar, alltså de förtjänar så jäkla mycket mer publik än vad de har just nu. Så då, där tycker jag är faktiskt en uppmaning till supportrarna att fan, nu får ni ta er bort från soffan och gå på matcherna liksom.
Vi ska börja avrunda den här podden. Vi har en sak kvar på vårt program. Vi har våran Svennisskala. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Är det någon som känner sig manad att inleda eller ska jag göra det, så får ni fundera lite till.
Ja, men jag kan tänka mig att köra. Inleder med bra här direkt. Det känns som att det är bra läge också när vi pratar om Häckarna. Jag vill lyfta upp deras supermatcher mot Sirius.
Ja.
De har alltså, i fjol så var det en match där de till slut vann med 4-3, men det var en kvittering av Sirius i 88:e. Häcken tog ledningen i 88:e. Sirius gör, exakt, via Rygård. Sirius gör via Kouakou, tror jag, i 95:e kvitterar de. Och sen i 96:e så, om det var Hovland som smällde in 4-3. Och så inte riktigt lika dramatiskt den här gången, men nu är det ändå så här 95:e minuten, 96:e som de får hål på dem. Med ett självmål, Lajoni och Samuel Gustafsson är väl de som ska ha främst cred för att det också blir så i slutändan. Och det där, det är SM-guldvinnande segrar. Utan att det är säkert att det blir SM-guld, men det är den typen av segrar man måste ta och som lag som vinner SM-guld.
Då kan jag bara flika in att de hade faktiskt dramatik mot Sirius borta också förra hösten, när Jeremejeff avgjorde i 90:e, tror jag, eller någonting. Jag bevakar båda de matcherna i fjol där. Den här 4-3 matchen höll på att få hjärtinfarkt på pressläktaren i dramatiken. Så det verkar vara drama på tapeten när det är Häcken Sirius.
Jag minns inte nu exakt de här fjolårsmatcherna, hur de var spelmässigt, men jag såg ju den här nu mot Sirius. Alltså, det var ju öppna spel i alla riktningar. Det kändes ju som att Häcken någonstans gick på 70-80%, att de orkade liksom inte tända till mot det motståndet, så att det var jätteytor liksom. Och det var ju chanser, särskilt liksom Sirius hade några enorma liksom, ja, lägen, för att det kändes som att Häcken inte riktigt orkade jobba hem i alla lägen. De tappar boll och så joggar de tillbaka ungefär. Så att, jag menar, Hovland och Hammar försvarar ju själv där emellanåt. Så att det var ju verkligen öppet i alla riktningar.
Ja, det är inte bra för svaga hjärtan, men vilken underhållning det bjöds på.
Det är bra. Vad har varit mycket bra?
Där har jag faktiskt valt att landa i Alexander Ahl Holmströms nyfunna målform.
Mm, han är en gammal trollerfavorit.
Ja, men alltså, ni alla har ju koll på att bakgrunden när han stack från ÖIS till GAIS inför säsongen och fick en väldigt tuff start under våren, där han gjorde 2 mål fram till för 3 omgångar sedan. Och nu helt plötsligt har allting lossnat och han har gjort, vad blir det, 4 mål sen, 3 matcher i Superettan också, gjorde mål igår också igen i kuppen. Allting stämmer plötsligt för honom, och om han fortsätter i det här slaget så tror jag att det blir ruskigt svårt att se att GAIS inte löser den där kvalplatsen i slutändan. Mm.
Då fixar han de där 10 målen jag behöver.
Jag skulle precis säga det. Tror du då där med att Filip Trollera även vinner sitt vad som han har mot en bildbyrån fotograf på att Ahl Holmström ska göra över under 10 mål? Trollera har ju gått all in på att han gör över 10 mål. Och han öppnar nu då?
Ja, jag är helt säker på det. Han gjorde ju 2 innan där, så han gjort 4 nu. Då, han är på 6 nu, han ska göra 4 till eller, för att du ska klara det.
Ja, det borde det vara ju. Ja.
4 mål på 11 omgångar är det väl? Det löser dem.
Ja. Jag träffade, vad fan heter han fotografen nu igen?
Micke Eriksson.
Ja, han är ju dessutom en trogen poddlyssnare, så jag träffade han utanför någon Häckenmatch nu och han frågade om han hade lyssnat på podden. Mycket riktigt, det hade han gjort det, men han var ju jävligt självsäker då när han stod på 4 mål att han skulle vinna det här vadet. Han trodde den kommer inte Trollér få in. Men han frågade hur kaxig han är nu när han är på 6.
Han darrar nu, 100%. Alltså, fan, Alex har gjort, vad är det nu, 4 eller 5 mål då på 4 matcher eller vad sa du?
5 på 4 blir det nu då.
5 på 4, det är respekt. Han är på gång nu. Så länge han håller sig skadefri så håvar jag in det här, det är jag säker på.
Ja, det ska du göra.
Vi följer detta. Mycket, mycket bra då.
Det landar vi i. Jo, men när vi ändå pratar Svennisskalan så är det väl klart att vi ska vända tillbaka till tränarlegendarens egna gamla trakter i Degerfors och Stora Valla, där det bjöds på pausunderhållning i total världsklass i helgen. Det var inga tävlingsjippon, det var inga märkliga ljusshower, utan fram kliver en hederlig orkester på kring 20 man och bjuder på klassisk skönsång. Det var mycket, mycket bra.
Ja, det är underbart. Var det ditt första besök på Stora Valla?
Det var mitt första.
Ja, det var det. Ja, det var det. Och då fick du se orkestern där.
Jajamän, och de fick jag höra inte alltid där, utan det var speciellt för den här matchen som de hade knutit in alltså folk på varenda liten millimeter av Stora Valla.
Det är ju en fantastisk miljö. Det är ju som ett jävla liksom festivalområde med partytält och grejer. Man kommer in där. Det ser ut som något annat.
Ja, det var som att komma tillbaka till min gamla lokala klubb i Division 3 i Alingsås, fast det spelades allsvensk fotboll där. Det var fantastiskt, älskade.
Mm. Ja, jag tycker man, jag satt och såg matchen på TV, eller jag var ute och reste i Skåne, men jag hade den på mobilen, och alltså bara när man såg hur det var fullsatt och det blir den här folkparkskänslan, alltså det, ja, det är magiskt, och vilket jävla följe Blåvitt hade mobiliserat också.
Det var ju hela borta stå på 1500 var ju fyllt i minsta millimeter, även den, så... plus några till, så var det säkert 1700 Blåvitt.
Ja, man blev så glad när det är så, sån inramning, och just på de där gamla klassiska arenorna.
Otroligt.
Bra, då tackar vi Adam för Svenneskalan. Sticker jag emellan med min här kort, rappt och snabbt, så får du avsluta sen. Yes. Filip, på bra, då har jag den nya Jimmy, eller jag vet fan om den är ny i alla fall, men vi har den på pränt nu i alla fall. Jimmy Tillin ramsan, har ni hört den? Älvsborgsfansen sjunger då: vi har Tillin, Jimmy Tillin. Jag tror inte riktigt du förstår att Jimmy, han är kung, han leder oss mot guld. Vi har Jimmy Tillin. Så nu har Tillin då, från att de liksom hängde ut honom som sinnessjuk på en banderoll för typ 6 år sedan, nu har han fått sin egen ramsa på Borås Arena. Det tycker jag han förtjänar. Han kommenterade den också. Han sa, ganska bra ramsa måste jag ändå säga. Den slår inte per frix, men det är framförallt kul att vi bygger upp kulturen på läktaren match efter match. Det var väl ett ganska typiskt nedtonat Jimmy Tillins svar också.
Ja, det var verkligen Jimmy Tillins citat det där.
Men jag tycker Tillin, med Tillin i podden, och han har vi uppmärksammat hans ramsa också här.
Ja, det är roligt. Men Fricka då, när ramsan den är fan mäktig.
Ja, det är ju gamla Twisted Sister-låten, va? We're not gonna take it, som är med alltså där har han ju rätt Tillin där. Han inser ju att han kan inte mäta sig med den frickramsan där. Så att, han har ju rätt på det också. Så att det var bra, mycket bra. Konstaterar att Oppenheimer har gått om Barbie på biotopplistan. Det tycker jag ändå är värt en liten notering. Ordningen är återställd. Mina tre egna biobesök, där jag då också bjöd med min dejt, min pappa och min mamma, har ju då, måste jag ha bidragit till att Oppenheimer har klivit över Barbie här, till det här trendbrottet. Sen bjöd jag min systers barn också på Barbie i och för sig, så att det var ju lite fel då. Men det ska jag kompensera med att det nog blir ett fjärde Oppenheimer-besök när jag är uppe i Stockholm nästa gång, så att den ligger kvar på före Barbie där. Så att det är mycket bra.
Brukar du dundra in på bio och se samma film 4 gånger? Så
nej,
så att, eller är det här speciellt?
Nej, det är ju när det är Nolan. Som
då
blir det flera besök. Vet du. Han gör ju biofilm, och man ska inte sitta hemma och streama skiten. Nej, liksom, utan vi ska liksom hålla liv i biograferna, så att de överlever liksom.
Hur länge till sen? Hur många till hinner du se egentligen?
Ja, alltså, men sen har man ju chansen längre. Men jag menar, de slutar ju gå, då går de inte på bio sen.
Så vet vi när de slutar sända?
Ja, hur länge går på bio menar du? Det är 100 dagar.
Sända visa, heter det.
Ja, 100 dagar har han fått. Sen ska den börja streamas, så att jag vet inte exakt hur länge den går på bio. Men den ska i alla fall gå minst 100 dagar.
Ja, jag måste kravla mig iväg och se den. Jag har inte sett den.
Nej, får du göra. Sen mycket, mycket bra då. Alltså ibland är det ju svårt att se skogen för alla träd. Men alltså den här hösten vi har i det här bevakningsområdet, alltså Elfsborg som går för guld i Allsvenskan, Häcken ute i Europa, Blåvitt i en galen bottenstrid mot Gnaget, Utsikten på väg upp i Allsvenskan, Gais går mot allsvensk kval, ÖIS kan åka ur Superettan, och BK Häcken FF utkämpar då ett tvåfrontskrig i toppen av Allsvenskan och Europa-kvalet. Vi pratade lite om vad som kommer stå i historieböckerna framöver. Alltså den här jävla hösten liksom vi har framför oss, den är helt, helt makalös. Det borde skrivas en bok om den, och vem fan ska då skriva den här boken? Och då tänkte jag lite på Marcus Birro kanske. Han spottar ur sig liksom fotbollsböcker om allt möjligt. Var är han när man behöver honom att skriva en bok om den här hösten i väst, som ju är helt otrolig helt enkelt. En mycket, mycket bra höst helt enkelt.
Ja, det är bara instämma 100% på det. Alltså, jag har inte varit med om. Det är min sjunde höst jag går in på här på GP nu. Det har varit många dramatiska höstar tidigare också, men inte alls på den bredden och på det sättet. Alltså, du vet, man brukar kunna så här lite när man värderar journalistiskt så här på hösten för att hinna med allt. De är ju lite svalare nu, de ligger lite i mitten, vi går hårdare på guldjakten, vi går hårdare på nedflyttning där. det går inte att dra ner någonstans nu.
Allt utan
vi,
brinner.
Allt brinner. Vi kommer få gå på alla cylindrar hela hösten. Vi får se om vi överlever.
Jag brukar ju sitta ner med på den här, men det är ju bara på grund av att jag står upp nu. Jag kan inte hålla i mig längre. Jag är så jäkla taggad på den här hösten. Det är bara att spänna fast sig.
Så är det. Och då har vi bara en sak kvar. Det är din svenskala. Ja. Var du? Har du sett något obskurt mål i någon lägerdivision?
Ja, precis.
Eller?
Det brukar jag ta fram. Jag kör lite. Vi har inte pratat så mycket om guys sportligt så. Jag kör några, på bra där tar jag en liten delikatess från deras fredagsmöte med AFC. Mervan Celik bjöd på en framspelning till Axel Henriksson som jag tyckte var alldeles delikat. Alltså sådär, det krävs att du har så mycket spelförståelse för att du ska kunna göra det. Han bröstar fram den här bollen i djupled, perfekt tajmad till Axel Henriksson som kommer och dunkar in den om det är mellan benen på målvakten eller hur det var. Men den frambröstningen där, så det var Mervan, han har inte samma tryck i benen längre. Poängen kanske inte kommer riktigt lika ofta som de gjorde förr. Men sådana delikatesser, det där gör bara spelare som har spelförståelse på riktigt hög nivå.
Ja, jag pratade med Axel Henriksson om just det efter den matchen där jag var på plats. Och han sa att jag ropade på Mervan, bara sätt den på ett, sätt den på ett. Och han sa att jag visste att Mervan skulle lösa det för att det är Mervan.
Ja.
Ja. Och så gör han det på det allra tjusiga sättet man kan göra den situationen.
Han har svart ett rätt hårt bröst i så fall, ja, om man ska få fram det.
Bra, liksom. Bra bringa det här med liksom. Ja, ja.
Bröstar han som
heter. Ja, alltså, ja, precis. Så en fin liten delikatess. Den kan ni ju kolla på om ni inte har sett den. Adam har ju sett den. Ja. Du, Robba.
Mycket bra.
Jag fortsätter på Gais-temat där, och då när jag pratade återkomster i förra veckans podd, ja, så glömde jag ju Axel Henriksson, så jag får kasta upp honom nu. Han har ju haft så mycket elände med sina sjukdomar, kroniska tarmsjukdomen, kron som man nu säger det, höft som har varit överbelastat, och då tidigare varit korsbandsskador och skit. Han har haft så mycket, och han var ju borta hela våren, syntes inte till alls, kunde knappt träna, kunde knappt gå ut på planen utan för ont. Nu har han liksom blivit hel igen, höften känns bra säger han, och han har ju varit en sån otrolig injektion i detta guys här, och jag vill hävda att han är en av anledningarna till att de, efter att ha varit ute lite på diket, på väg mot diket, så har han bidragit till att de har rättat upp kursen, verkligen kommit på vägen och bara dundrar fram. Han har gjort, vad är det, 2 mål här nu mot AFC, gjorde mål mot Brage, gjorde mål. Han spelade fram Gustav Lundgren igår när de gick vidare i kuppen efter dramatik mot Hässleholms IF. Så han är verkligen på gång, och han är ju en alltså spelartyp, så är han ju en favorit för att det, som jag varit inne på tidigare, att det finns inte så många sådana kvar längre, de här box-to-box-spelare, mittfältare som inte är så mycket snidare utan bara dundrar fram, är målfarliga och löper kopiöst och löper viktigt för laget. Så Axel Henriksson får mycket bra.
Och det är inte bara att han är en bra fotbollsspelare, utan han bidrar med någonting som Gais behöver på det mittfältet just nu också. Att ha en spelare som bara dundrar fram och som står för ett djupledshot som de har saknat i mångt och mycket också. Så jätteviktigt för dem att få in honom även av den sakens skull.
Yes. Och sist, mycket, mycket bra. Det är ju ett avbrott då i seriespelet i form av Svenska Cupen, och där vill jag bara lyfta den här grejen som jag har lyft gruppspelet på vintrarna, att jag tycker det är en bra lösning, ett bra upplägg. Jag vill lyfta det här upplägget också där elitklubbarna då går in i omgång 2 och att man får ställas mot mindre klubbar och att man har delat upp det i zoner liksom. Så att vi då kommer få en sån godbit som ikväll där jag ska ut på Hisingen och se IKC mot IFK Göteborg, där alla de här småklubbarna, de mobiliserar, det blir årets happening, och de stora klubbarna får komma ut och känna lite på hur det är, den vägen de flesta av dem liksom växt upp med, sannolikt i de mindre klubbarna ute på någon härlig IP någonstans. Jag vill minnas Marcus Leif beskrev ett väldigt härligt reportage när Häcken var i Älmhult, det var väl förra säsongen, där det var typ 5000 pers på matchen, och ja, han skildrade verkligen hur allting var runt om folkfesten liksom. Nu är vi där igen, och jag hoppas att det blir mycket folkfester i kuppens andra omgång, så det ser jag fram emot väldigt mycket, och det blir mycket, mycket bra här.
BK Häcken ska ju möta min moderklubb.
Ja, Jonsson, där har vi
också. Den har flyttats fram nu så att den spelas väl i slutet av september, oktober någon gång tror jag nu, va. Men det blir också en sån grej.
Liksom. Ja.
Kul för den gamla Jonsson IF, fina föreningarna.
Ja, exakt. Alltså, det blir ju verkligen en stor stund för dem. Och sen hoppas jag att den matchen att det inte läggs typ i november eller något sånt där. För man vill ju ändå ha lite den här.
Men jag tror september, slutet av september eller oktober, ja, är tanken.
Liksom. Det är ändå bra liksom, för man vill ha den här lite mysiga vindar. Man ska inte stå och frysa ihjäl där. Så. Ja, det ser vi fram emot mycket.
Bra, då tackar jag er. Tackar dig Filip, tackar dig Adam för era insatser. Jag tackar alla er som har lyssnat. GP:s fotbollspodd Loud med vänner är tillbaka nästa vecka igen. Ha det bra så länge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.